Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Filip och Patriks podcast. Dagens, eller månadens, avsnitt ser lite annorlunda ut, minst sagt. Jag sitter här själv hemma hos mig faktiskt idag och har Patrik med mig på Skype. Ni kan ju höra oss som vanligt på iTunes Podomatic, där ni förmodligen lyssnar redan från. Och har ni frågor eller svar eller vad ni nu vill komma med, så kan ni höra av er på filipopatrik@gmail.com. Om det skulle vara något. Jag tycker vi kör igång och testar hur det går. Eller hur, Patrik? Nej, men vad fan. Patrik, du är ju inte här just nu.
Nej, just det. Det stämmer. Det är för att jag är på en annan plats. Det är också det som är anledningen till den något reducerade ljudkvaliteten som ni får erfara just nu.
Den är väldigt reducerad.
Ja, och det beror på att vi försöker att göra det här via Skype. Det är det vi gör. Det går väldigt bra, i alla fall hittills.
Fy fan att du sa det där.
Friktionsfritt. Ja, nu har jag kastat en curse över det här. Nu kommer någonting att skita sig.
Jag har ett träbord framför mig och det är jävligt mycket peppar just nu.
Ja, jag för att du sa det där. Rustikt skrivbord här på mitt rum.
Det är som att vi har tagit höjd. Ifall någon av oss drar den kommentaren så har vi jättemycket trä runt oss. Som om det skulle hjälpa.
Ja, alltså det mesta här är jag en trä faktiskt.
Jag har 15 träföremål. Det här kommer gå vägen.
Man måste safe upp på det sättet.
Ja. Precis. Vad sa du?
Jo, jag befinner mig nere i Österrike, i Badgerstein. Och ska vara här i 2 veckor och spela afterski och åka skidor. Och ha det bra. Det är ett jobb. Och därför så sitter vi nu och gör det här via Skype. Vilket får sina förklarliga konsekvenser i form av lite sämre ljudkvalitet.
Ja.
Men vi kör
vi
på
då. Vi kanske ska se det. Ja, men verkligen. Vi kanske ska säga det redan nu att vi har ju en segment. Jag är ju kvar i Stockholm och har det tråkigt. Så vi har ju en segment där du och jag tar det här över Skype. Och sen är ju, eller en del då. Och sen är ju tanken att det ska komma en del efter vi har pratat i den här podden med mig och Jonas Lidholm.
Precis.
Som vi då har bjudit in här i podden för att ha någon form av kvalitetsdiskussion. Och då menar jag inte på själva samtalet utan på kvaliteten.
Det kan nog bli kvalitet även i samtalet, tror jag. För Jonas är en väldigt intressant individ.
Verkligen. Och vi sätter mycket förtroende i honom nu. Hoppas jag. Skiter det sig någonstans, då klipper jag bort det.
Allt går att lösa sig i rummet. Som med allt annat.
Vi skickar till Lasse. Så fixar det sig.
Exakt.
Lasse klipper det här så blir det en succé.
Ja.
Nej, men så vi kommer ha typ kanske halva avsnittet med dig och halva avsnittet med Jonas. Och så gör någon form av gemensam nämnare. Så får vi se vad allting tar vägen. Jag känner att det här kan bli väldigt spännande. Och det är väldigt vågat avsnitt på sätt och vis.
Ja, eller man kan också se det som att det är ett sätt att safea lite grann, som sagt.
Att ha Jonas med,
ja, jo,
på det sättet, absolut. Men Jonas är ju ett lite oprövat kort också.
Jo, så är det, i poddsammanhang.
Vi har ju säkrat upp med en fantastisk människa. Och vi sätter vår tillit till att han också är en fantastisk människa i poddsammanhang.
Att det inte tvättas av honom.
Exakt.
Som det kan göra på en scen exempelvis. Att man kan tappa väldigt mycket kvaliteter som man äger som privatperson. De blåser bort när man hamnar på en scen.
Exakt så är det, kanske. Vi hoppas att det inte är så, men Jonas, vi får väl avgöra det.
Ja, precis. Och Jonas är ju alltså, för er som inte vet, är en person som du och jag pluggade tillsammans med på Kalle Flygare. Det var där vi mötte honom. Och sen så samarbetade jag med honom i höstas i den här Välkommen till verkligheten. Föreställningen som spelades på Teater Lederman i Stockholm. Och som sagt, han är en väldigt intressant person och har väldigt mycket trevliga och trevliga, är det för ordval?
Intressanta
men jag är också lite allergisk mot det ordet, för att det är så här, det är egentligen ganska intetsägande. Intressant. Ja. Nej, men han är en intressant individ och han har väldigt
men jag kan tycka att ordet trevligt är ju också väldigt intetsägande.
Ja, men alltså så här, det är lite så, det mesta har ju blivit tappat sin tyngd i det svenska språket på grund av den språkinflation som råder. Därför att det är så mycket kraftuttryck, det är så mycket superlativ som måste till för att man faktiskt verkligen ska trycka på att man till exempel gillade den film man såg igår. Då måste man in med 3 superlativ för att den här personen som man pratar med ska förstå att ja, men den var faktiskt bra. För man kan inte komma och säga så här, jo men den var bra.
Exakt, det betyder ingenting.
Nej, det betyder ju snarare, alltså då är ju rimligt svar på, den, på det är ju, vad var det som inte var bra?
Alltså, exakt,
för så här, om du har varit och tittat på en film och så frågar jag, var filmen bra? Så säger du, jo men den var bra. Då kommer jag inte tro att den var bra. Du måste dit med några superlativ för att det ska nå mig.
Nej, men han är en väldigt intressant människa. Och gud vad grå han är.
Ja.
Det är det man får som svar. Och gud vad synd om dig.
Alltså det är synd om dig som ska behöva genomlida det här samtalet med en intressant människa. När vi satt och snackade igår när vi käkade middag med en av de här reseguiderna från S3s Alpresor som vi reser med ner hit. En svensk kille, Mikael heter han. Väldigt trevlig, supertrevlig, 21 år gammal.
Jag gillar Mikael.
Ja, det skulle du göra tror jag. Sympatisk. Okay. Sympatisk. Han är mer än trevlig.
Okej, okay. Han är fruktansvärt mycket mer än intressant.
Ja, och satt och pratade lite om traditioner och kulturella företeelser här nere i Österrike och kom in på deras julfirande där de då har en karaktär från liksom längre tillbaka i historien som har hängt med i deras traditioner som heter Krampus. Har du hört talas om Krampus?
Jag har aldrig hört talas om Krampus.
Men alltså du, vad får du för känsla i kroppen när du hör namnet Krampus?
Alltså ska jag vara ärlig, så jag känner, alltså den tanken som först kommer in i mitt huvud,
ja.
Det är ju att det är ett namn på en gymnasiekompis som någon har gett. Han heter egentligen Hampus.
Okay.
Men så fick han kramp på fyllan och spydde jättemycket, med jättemycket kramp. Och då blev hans namn då Krampus.
Det är alltså viktigt att det är vomitering involverat i det här.
Ja, och samtidigt så fick han kramp.
Ja, någon form av medlåtande smeknamn.
Ja, så det är så här, är det Krampus? Ja, resten av sin gymnasietid.
Så får han leva med det.
Ja, de där 3 åren liksom.
Men det är liksom
nollningen i ettan. Brutal sendrag i vaden och bakre låret. Och så bara, nej, och du kollar i Krampus.
Men då är det ju inte sammanlänkat på något sätt. Då spelar det ingen roll. Varför att man var skitfull. Det var ju krampen bara. Då kunde han lika
gärna. Men han gjorde ju bort sig. Det var ju det. Han gjorde ju bort sig.
Ja, du menar att själva spyföreteelsen drog till fokus. Och då täckte man krampen.
Ja, exakt. Och spyan gjorde ju att han fick kramp. Alltså han var så full så att han spydde så mycket.
Så att han fick muskelkramper i hela kroppen.
Ja!
Och fick sen heta Krampus resten av gymnasietiden. Och tyvärr även följde det med in i arbetslivet. För han hamnade på samma arbetsplats som en av sina gamla gymnasiepolare. Nämligen Bengt.
Ja, Bengt.
Så att nu får han heta Krampus resten av livet. Nåväl, du
hör Krampus, tjena! Vadå Krampus? Ja, men han heter Krampus. Va?
Heter han? Varför då?
Nej, han heter Hampus. Och så här gick det till.
Ja. Men så här, det är ändå inga trevliga associationer som dyker upp i huvudet när man hör det namnet.
Nej, men spontant inte. Krampus känns inte som något jättekul. Men jag kan göra helt fel. Har jag det fel?
Nej, du har helt rätt.
Nej, exakt. Det är ingen intressant händelse i alla fall. Företeelse.
Nej. Eller ja, det finns intressanta element, men jag tycker att det är lite mer så. Eller så låt oss säga att det är intressant. Låt oss hitta tillbaka till ordets verkliga mening. Och skala av superlativen.
Jag tycker inte vi gör det, för det blir jättesvårt att hänga med då i den här podden. Det blir så, starka kast.
Krampus är inte sant. Nåväl, så här. Det är en karaktär då som finns med kring, eller i deras traditioner kring julfirandet. Ja. Och det är en, han ser ut som en hårig demon med stora svarta horn på huvudet.
Oj.
En otroligt obehaglig karaktär. Riktigt vidrig. Så det är så ett obehagskänsla i hela kroppen när man ser de här bilderna på Krampus. Så ser, varför ska de ta med den där karaktären i sitt julfirande och besudla julen? Och skrämma barnen? Då har de lite... Han guiden berättade att han var här och var med i de här julfirandena. Och då... Så har de ett visst datum när de då menar på att Krampus kommer till byn. Krampus gör entré. Och då...
Som Grinchen lite grann.
Ja, exakt. Och då för att uppmärksamma och fira det här av någon märklig anledning så klär de ut sig i väldigt verklighetstrogna dräkter. Som den här Krampus. Och dansar vilda danser. Och... han beskriver det som att de liksom hamnar i extas. Och börjar, alltså så här, en del av det här är att de sen börjar attackera barnen. Och jaga barnen. Några så här kollegor till dem hade feta blåmärken och skador dagen efter. För att Krampus, eller den här utklädda personen, hade gett sig på det henne. Så att hon blev skadad. Och så springer de och jagar runt barnen där. Och skrämmer upp folket.
Det är bara till för det. Det är en dag.
Det är fullkomligt vidrigt. Men så här, det finns ju liknande i för sig i gamla svenska traditioner. När man hade julbocken. Bara julbocken är ju skitäcklig. Jag har alltid tyckt. Jag skulle bli livrädd om det kom in någon... en bock liksom, på julafton när man var litet barn där.
Ja.
Det är läskigt, men han hade ju också med sig i koppel någon form av liten satansfigur. Det hör till traditionerna i svensk julfirande. Ja. Julbocken kom hem och hade med sig någon liten satansfigur i koppel. Det är också skitäckligt. Varför ska man göra så? Inga barn vill ju fira jul då. Eller var det någon tanke med
liksom...
det?
Jo, men förmodligen så är det någon form av tanke att, så här, att då är man mer tacksam för det goda sen under julen. Mm. Så att man inte bara får det där härliga och trevliga och blir bortskämd med det. Utan man måste ha en Krampus som gör att man liksom
får uppskattar
det där goda ännu mer under den tiden på året.
Mm. Det handlar väl lite om att just eftersom att han var i koppel att det onda är besegrat. Det fanns ju symbolik i det såklart.
Ja, exakt. Men här i Österrike så är Krampus, han bara härjar fritt.
Han härjar och skadar människor.
Ja, det är så här raka motsatsen. De säger man har tappat kontrollen liksom. Kopplet har gått sönder.
Ja, man har för mycket spelrum.
Undergången är för nära liksom.
Ja. Det blir bara otrevligt. Men fortfarande intressant.
Jag har en utmaning till dig, Patrik.
Och?
Som jag tänkte dela med... Ja, verkligen. Det här, jag är skittaggad på det här. Därför jag har... Vi har haft lite kontakt med Godkort igen.
Mm.
Och tack, Godkort. Och...
Ja.
Så jag tänkte ge dig en utmaning, Patrik. Nu när du är i Alperna. Och...
Ja.
Skidar runt bland alla de här fina alptopparna.
Mm.
Så vill jag ha en godkortbild av dig. Eller ett godkort av dig.
Mm.
På den mest smöriga alptoppen och vykortet du kan hitta.
Yes.
Det behöver inte ens vara en alptopp förresten. Utan det ska bara vara ett supersmörigt vykort. Som du kan få tag på. Under den här resan. Det kan vara liksom en brasa eller en stuga. Eller en alptopp eller en gran eller vad som helst. Men jag vill liksom... Ha den mest perfekta godkortbilden från dig. på din resa. Du har ju 1,5 vecka kvar nu.
Ja, precis, det har jag.
Du får gärna komma med fler alternativ.
Du menar alltså att jag ska ta bilden själva? Inte att jag ska gå på spaning för att hitta ett vykort. Jag ska ta bilden själv.
Du ska ta bilden som slår ut alla de här smöriga jävla vykorten. Ja. Och så ska ditt vykort som du har skapat genom vykort, genom godkort, bara konkurrera ut allt i tanken.
Okej. Filip, jag antar din utmaning. Och ska göra mitt yttersta för att hitta det ultimata alpkortet.
Jag är skittaggad. Och så lägger vi upp det här på våran grupp och på godkortsgrupp.
Ja.
Efter att det här avsnittet såklart har sänts så kommer vi lägga upp det här någon gång därefter.
Yes.
Jag är svintaggad, Patrik.
Vi får hoppas att vädret är på min sida. Så att det inte blir en mjölkig grötbild där man inte ser någonting.
Men på 1,5 vecka måste du kunna få en bra bild. Men annars ja. Så kan du ju ta som sagt på en jävla brasa.
Som ja, är fint.
Eller en sån här gitarr ja. Som så här speglar en varm kopp choklad.
Jag kommer nog få någonting, tror jag.
Jag tror det. Du brukar vara kreativ i sånt här. Jag har full tillit för att det här kommer bli svinbra. Patrik, jag har ju ett nytt segment till våran podcast. Vi har ju inte så många återkommande segment, utan det handlar mest om mig och dig och oss själva och vad vi gör och vilka vi är.
Ja, vi har ju vid flera tillfällen gjort försök att få någonting som ska löpa över avsnittsgränserna och ha lite återkommande grejer. Men det har aldrig blivit av.
Nej, men nu! Nu kommer det. Jag har ett nytt segment som jag skulle vilja kalla månadens moralkaka. Vi ska skaffa en jingle till den också.
Just det.
Men det, om du minns första avsnittet vi två någonsin gjorde av den här podden, för 20 avsnitt sedan, 19, så hade vi en pest eller kolera fråga. Nämligen, om du hellre skulle vilja slå en 5-åring eller 90-åring.
Ja.
Medvetslös.
Det är nivå på den frågan.
Ja, vi fick så mycket hat mig.
Ja.
För du slog hellre 90-åringen. Nej, 5-åringen.
Kommer jag fram till
jag minns
det?
Inte. Jag minns inte.
Jag minns inte heller. Jag får gå tillbaka och
lyssna. Kanske borde researcha det här bättre.
Jag kände det spontant också.
Jag borde inte gått in på tidigare avsnitt, för jag lyssnar ju aldrig på det här.
Nåväl, kom till sak.
Ja, så jag har en liknande, inte pest eller kolera, men moral, situationsmoral.
Ja.
Moralistik. Finns det någon sånt som heter så? Situationsmoral är väldigt roligt. Det finns ju alltså inget rätt eller fel egentligen. Men jag sätter upp en situation som är baserad på någon form av svår moralisk fråga som du ska ta ställning till, helt enkelt.
Ja.
Och så vill jag höra hur tankarna går.
Okej.
Okay. Är du beredd?
Ja, kör.
Det här är alltså på engelska, så jag läser helt enkelt innantill.
Ja, du har inte kommit på det här själv?
Nej.
Du har tagit någon annan.
Ja, jag klipper det här. Så...
Men folk kommer undra, varför läser han på engelska? Varför pratar han engelska?
Ja, men jag sa ju... Ja, men det jag läser innantill från en hemsida. Sluta! Jag läser på engelska. Jag kunde översätta det här. Håll käften!
Han kör det då.
Fan vad det här föll.
Vi klipper. Lasse kirrar.
Lasse kirrar, vi klipper in det här nu. Lasse, nu, är du med? Varsågod. The runaway trolley. A runaway trolley is heading down the tracks towards 5 workmen who will be killed if the trolley proceeds in its present course. Molly is on a footbridge over the tracks, in between the approaching trolley and the 5 workmen. Next to her, on this footbridge, is a stranger who happens to be very, very, very large.
Philip.
If she...
Vad sa du? För pratar så konstigt.
Vad är... Jag pratar så här när jag pratar engelska.
Aha.
Jag läser innantill.
Okej. Okay. Förlåt.
Okej. Okay. Vadå?
Nej, fortsätt.
If she does nothing, the trolley will proceed, causing the deaths of the 5 workmen.
The only way to save the lives of these workmen is to push the stranger off the bridge and onto the tracks below, where his large body will stop the trolley, causing his death. Should Molly push the stranger onto the tracks in order to save the five workmen?
Patrik, tankar?
Vem var det som läste här alldeles nyss?
Det här är alltså Matthew Stingleback.
Just det. Matthew
Stingleback.
Precis. Okej, så här. Om man då kokar ner det här. Antingen dör fem stycken eller så dör en person.
Ja. Skillnaden är att du orsakar ju den här.
Exakt. Du tänker att jag ska sätta mig in i den här kvinnans roll. Att
det är ja, jag du är ju ska... Molly här. På
jag är Molly.
Ja.
Och jag tänker som så här att när man då står där. Då tror jag inte ens att den tanken skulle slå en.
Nej.
Att jag kan rädda de här fem om jag nu kastar ner den här stora människan som står bredvid mig. Nej, jag tror inte att man, jag tror inte att man hinner. Det beslutet Nej. Ligger nog väldigt långt borta.
Det tror jag också. Det stämmer nog.
Så att, jag tror att om jag hade stått där och varit Molly så hade nog förmodligen inte ens den tanken slagit mig. Att jag ska mörda den här människan bredvid mig för att rädda de där fem. Det tror jag inte.
Nej, det är för
Men,
mycket...
Men om den insikten hade kommit till mig som en blixtinsikt, för det måste ju ske på väldigt, väldigt få sekunder för att det överhuvudtaget ska vara någon mening att putta ner den här stora kroppen. Så
hade du bytt hans liv mot deras fem?
Så hade jag nog inte puttat honom, nej.
Okej, okay, nej.
Då
fortsätter jag. Part 2. Molly, who is also a doctor and the fat man's doctor, knows that the large fellow only has a few months left to live due to his fat condition. Nu då?
Aha. Ja.
Nu då?
Ja, återigen, jag är alltså doktor.
Ja.
Jag är doktor. Doktorn Molly.
Should Molly push the stranger to save the five workmen?
Hur lång tid hade han kvar?
Säg ett halvår då.
Okej. Okay. Har han familj och sån här grejer?
Nej, han är ensam.
Han är en ensam, tjock människa. Förlåt, en storvuxen man. Som på grund av sitt storväxta tillstånd är nära döden.
Ja.
Och jag vet det.
Du vet det, för du är Molly. Molly är doktor. Ja. Och hon är också den tjockisens doktor.
Ja. Vad har han ett namn för att försvåra det och göra det lite mer personligt?
Andrew.
Andrew.
Ja.
Jag drar mig...
Gör det någon skillnad? Alltså allt det här nu.
Det gör skillnad, för att nu blir det plötsligt inte lika lätt. Återigen så tror jag att beslutet inte ens skulle dyka upp i mitt huvud. Men rent hypotetiskt då, det gör det. Ja, för det ingår i det här scenariot.
Det ingår i scenariot. Ja. Moralkakan.
Så jag skulle inte... Alltså det känns fel att... Att göra sig till herre över den personens liv. Alltså det reducerar ju då Molly, läkaren, mig till mördare.
Det gör det ju verkligen.
Ja, det är ju det.
För de här fem, när de här fem dör, då dör de ju av en helt annan orsak. Antingen kanske de inte ska befinna sig på det här spåret där den här trollen kommer.
Mm.
Eller så kanske någon annan har knuffat den mot dem. Jag vet inte, men du är ju inte ansvarig.
Nej.
På sätt och vis.
Nej.
Man kan ju hävda att du är det. Att din aktion att inte göra någonting är en aktion.
Min passivitet är precis en handling i sig.
Det är en handling i sig.
Ja.
Men du säger fortfarande nej alltså.
Jag skulle inte döda Andrew.
Nej.
Part 3. Nu blir det intressant.
Mm.
One of the workmen appears to be Molly's husband and father of her only child, Stephen. Should she push the fat man now?
Känns det där då?
Jag måste tyvärr ta farväl av Andrew.
The lake on the country. side. 5 more miles and we arrived. I keep things I should have.
Vi har ju pratat om dig.
Vi
har ju pratat om dig. Nej,
jag
pratat om det. Men det är ganska lämpligt på många sätt att du är här och fyller rollen som Patrik när han är bortrest. Mm. Sätt och vis. För att ni är ju väldigt lika. Ni var med nu nyligen i den här pjäsen Välkommen till verkligheten. Ja. Där bara var ni två på scen. Ja. Båda har ju gått på Kalle Flygare i samma klass. Under ett år i alla fall. Av två. Båda är lärare på Kalle Flygare efter att ni gick ut. Det finns många gemensamma nämnare.
Det gör det.
Det gör det.
Fast jag har inte haft huvudrollen i en långfilm och spelat där typ.
Nej.
Men annars finns det många nämnare. Många, det gör det.
Ni är så lika varandra.
Ja, vi är så lika varandra.
Nej, men så det passar ju väldigt bra. Att och dessutom har du ju faktiskt varit med och poddat med mig förut.
Ja, men det har jag. Det var ju länge sedan. Det måste vara 2 år sedan.
Ja, 1,5 tror jag.
Ja. Ja, 1,5 kan det ha varit. Mm. Så att nu är jag tillbaka.
Ja, vad kul.
men jag tänker så här. Ska vi inte säga för mycket om mig själv, utan
nej.
Det får komma.
Det får komma, absolut. Och tanken är att du ska få lite mer utrymme i podden.
Ja.
Det kommer ju fram som någon sorts skämt eller skojgrej, men det känns som en möjlighet liksom.
Ja.
Så därför tänkte vi att så här, nu när podden är borta så kan vi introducera Jonas lite.
Det började väl med att vi insåg när vi satt och käkade en bit mat att jag är lite vulgärare än er två.
Ja, men
och kan ställa lite jobbigare
frågor.
Jag
är frågor. Lite vulgärare än Patrik och du är lite vulgärare än mig.
Ja.
Så därför
fast vi är nog lika vulgära fast på olika sätt.
Ja, det är kanske det. Precis. Jo, men det stämmer.
Men då, apropå vulgär, så kan vi hoppa över till nästa grej. Jag har en liten fråga till dig.
Oj. Fy fan. Direkt, vad hugger du?
Jag hugger direkt. Nej, det är inte så jobbigt. Det är så här, jag har två bekanta.
Okej.
Som jag träffade nyligen. Som var i Berlin. Och de bestämde sig för att gå på sexklubb i en källare.
Jag visste det. Ja. Underground sexklubb i Berlin.
Underground sexklubb. Och man fick inte komma in om man inte såg ut liksom att man var klädd på ett extravagant sätt. Ja. Det skulle vara något spejsat.
Karneval i
Rio. Ja, men guldleggings blöja. Och någon topp. Alltså det var på den nivån liksom. Inuti den här klubben så var det som ett diskotek typ, med lite olika rum där det hände grejer. Och mitt ute på dansgolvet så var det en stor rund säng där man kunde göra grejer. Och en av mina bekanta då, han hade ju sex på den där bädden.
Var det meningen att man skulle ha det?
Ja.
Snurrade den här bädden runt?
Det vet jag inte.
Det hoppas jag inte.
Det vet jag inte. Men man kunde ligga där mitt uppe i alltihopa. Och han sögs väl in utav stämningen. Och gjorde det här. Och de var ganska artiga inne på den här klubben vad jag förstod. Alltså det kom fram män som ställde sig i ring runt honom och onanerade. Men alla när de kom, det var så här, is it okay? De ville kolla av.
Ja.
Men jag ska inte prata så mycket om sexklubben. Men det jag undrar.
Jo, prata med.
Det är om... Om du skulle gå dit, vad skulle du ta på dig för att sticka ut i det sammanhanget?
Alltså egentligen så borde man ju ta jeans och t-shirt.
Då kommer du inte in.
Då kommer jag inte in. Men då skulle jag stå ut som fan. Mm. I den där extravaganta stämningen. Alltså det måste ju vara starka färger alltså. Och guld, gärna mycket guld alltså. Jag har så dålig konkret exempel bara.
Mm.
Den bilden jag får upp spontant är ju när vi körde ballett i på Kalle Flygare.
Ja, då hade du någon slags leopard. Panter tights.
Och så här värme, vad heter det?
Benvärmare
med sådana här hjärtan på.
Uh-huh.
Guldhjärtan.
Och sen hade du en t-shirt med knut vid naven, va? Så att man såg...
Så man såg naven och...
Det hade du kommit in med.
Det, eller hur? Och då tror jag hade stått ut också. I den här extravaganta miljön. Jag skulle nog välja en väldigt flashig tröja också. Jävligt mycket tajtare än vad jag nog besitter nu i dagsläget. Det tror jag skulle ha.
Men då tänker jag så här. Om man går dit, då har man ju någon slags läggning eller behov av att sticka ut. Och att bli sedd i sina, liksom, i sin outfit på något sätt. Varför går man dit? Varför går man inte ut i de här kläderna på stan? Det är då man får blickar.
Det är då man står ut. Ja, precis, jag vet, jag tänkte ju det. Det är därför man ska gå med jeans och t-shirt. Det är då man sticker ut i sådana sammanhang. För där är ingen annan som har det.
Så att du hade något bra där från
början. Ja, men exakt, jag tänkte det. Så här, det var det jag hörde någon gång. Det var något så här, estetiskt gymnasium. När man skulle söka in i grundskolan så gick man på så här, utställningar. På så här. Men så här... Vad heter det? Öppna hus. Så var det något gymnasium i Stockholm där det var väldigt estetiskt och alla så här, alla skulle sticka ut. Och då blev det ju så att ingen stack ut. För alla skulle sticka ut och också på samma sätt. Så alla gick runt med så här punkstil liksom. Alla hade den här liksom jag är så jävla speciell. Men på samma sätt. Så ingen var speciell. Så glider jag dit med jeans och t-shirt. Då sticker jag ut liksom. Det var lite den tanken jag fick
då. Ja, men det är en bra tanke. För man vill ju bli...
Men då kommer jag inte in på den här klubben.
Men man vill ju ändå bli bekräftad. Man vill ju sticka ut. Men sticker man ut på stan i de här kläderna, då blir man ju sedd. Men blir man bekräftad?
Ja, exakt, det är ju den. Det är sant. Då blir man inte bekräftad. Då får man ju glåpord mot sig liksom.
Ja, men precis. Därför att då är man ju ett psycho.
Exakt.
Men har man något så speciellt inne på den där klubben så att man verkligen sticker ut där, då blir man ju dunkad i ryggen.
Ja, verkligen. Bra jobbat.
Och det är väl lite det man vill åt.
Exakt.
Och det är där den stora konsten ligger, det svåra.
Ja, verkligen. Det är sån hårfin balans mellan att sticka ut. För mycket i tanken, men inte så att man liksom...
Och då tänker jag, det är ju lite samma i konstnärsvärlden som vi ändå in och rör oss lite i.
Ja, verkligen.
Att så här, om man omger sig med teatermänniskor eller konstmänniskor, jag tror att man gör det mycket därför att då blir det ju en utmaning att göra någonting speciellt.
Ja.
Förstå om du skulle så här åka upp och köra en... ett artistiskt performance på Jannes bygg och såg i Sundsvall.
Ja, då jävlar.
Du hade ju stuckit ut, men frågan är hur många ryggdunkningar du hade fått efteråt för att det var bra.
Det är det som är frågan, för det handlar ju om att sticka ut men få ryggdunkar också. Och på en sån här undergroundklubb i Berlin, då får man mycket ryggdunk om man sticker ut. Så det är ju en kombination.
Då kommer det män och ställer sig en ring runt den och börjar
och börja dunka.
Is it okay?
Is it okay?
Yeah.
Ja, absolut. Varsågod. Det är deras sätt att ryggdunka. Ja. Det får inte ryggdunka för manligt. Ja. Det är Jannes bygg och så.
Ja, men det är ryggdunk.
Men det får man ju inte här. Utan får man en onani. Man blir ollad.
Då vet man att man har lyckats uppnå någonting i livet om man går ute på stan. Och så hör man någon viska i örat på en. Is it okay?
Det är så jävla illa. Direkt. Det tog 2 minuter innan. Det är därför vi måste ha Patrik. Inte bara för att vi ska utsätta honom. För att han måste hålla oss på neutral balans. Det är därför det inte ska vara så här.
Ska vi gå vidare då?
Vi kan gå vidare. Vi har ju ett nytt segment här i podden. Som du precis nu har blivit bekantad med. Som vi kallar månadens moralkaka.
Ja.
Jag ställer en fråga eller en situation till dig eller Patrik. Och så får ni ta ställning till hur ni skulle göra, helt enkelt. Så jag skickade en sån hälsning till honom nu senast. Och nu tänkte jag...
Får vi samma?
Jag tänkte det från början. Men vi ändrade oss. Du får en annan. Det hade varit roligt att få samma så kan man jämföra svaren.
Eftersom jag inte har en aning om vad han svarar.
Nej, exakt.
Så får vi se hur lika vi är.
Ja, jag tänkte det. Men å andra sidan, sen blev det så här, men det blir ju samma. Och förmodligen kommer ni svara lika i alla fall. Så det är roligt att ta en helt annan i alla fall. Men den här heter The Robin Hood Robber.
Ja.
Är du med?
Jag är med.
Nu kör vi. You have witnessed a man rob a bank, but then he did something completely unexpected and unusual with the money. He donated it to an orphanage that was poor, run down and lacking in food, care and water. The sum of the money would be of great benefit to the orphanage
and the children's lives would turn from poor into prosperous. Would you A, call the police and report the robber, even though they would likely take the money away from them, or B, do nothing and leave the robber and orphanage alone? Or C, okay, your own alternative.
Visste jag, jag vet alltså om att han ska göra bra grejer med pengarna.
Ja, han har gjort det redan.
Han har gjort det redan? Ja. Ja, då skulle jag inte ringa polisen.
Nej, du kör direkt på B.
Ja, jag tror fan det.
Ja. Du kör på bara direkt. Här. Eller så här, alternativ B. Stenhårt.
Ja, men det kändes rätt naturligt för mig.
Ja, ja. Alltså... Vad kul att det kom så naturligt. Eller så här, för många hade bara sagt, ja, rätt, fel är fortfarande fel. Alltså i lagen, ja, det är så är det fortfarande fel. Alltså så här, vet någon om det så blir han ju dömd direkt. För att ja, fel är fel i lagens liksom, ja, namn.
Alltså det är ju, om man säger så här, det är jävligt lätt att sitta här och säga, ja, jag skulle ta det alternativet.
Nej, men så är det med alla de här frågorna.
Det är ju det som, i magen.
Ja, men det
är alltså magkänslan direkt.
Ja, jag gillar
det. Nej, jag ringer inte polisen, absolut. Nej, okay, inte. Men sen när jag väl står där,
ja,
och hur blodtörstande är när hon är en stor man med tribal tatueringar som är rädd för. Eller
spelar
är
det någon roll vad han, hur han ser ut?
Nej, nu leker jag bara med.
Han heter Janne bara också.
Jobbar han på Janne Såg och Bygg?
Ja. Ja. Han är
ägare. Nej, alltså...
Ja, men
jag tar magkänslan.
Du tar magkänslan.
Jag tar magkänslan.
Okej, okay, part two kommer här. While robbing the bank... The man also killed two persons.
Ändrar det någonting?
Ja.
Det gör det?
Ja.
Då åker han dit?
Då åker han dit.
Ah, okej. Okay. Oavsett om han donerade alla pengar.
Jag tror det.
Okej. Okay. Fan, då skulle jag tagit alternativ tre, eller part three först.
Ja, okej.
Okej, okej.
Nej, men alltså, det är ju... Vem har rätt att döda någon?
Ja, men exakt.
Alltså...
Ja, men han har ju inte rätt att sno pengarna från början heller.
Nej, men där är det ju verkligen för en god sak.
Mm.
Och det är ju ingen som tar skada utav det.
Om vi säger så här istället då. Att...
The man only gives away half of the money he stole. The money still benefits the orphanage just as much, but only half of it goes to the orphanage.
Ändrar det någonting?
Mm...
Alltså det är 55, han behåller hälften.
Ja, men det är inte, det är, alltså nu tänker jag bara med magen. Nu blir det jobbigare.
Ja, men det är
nu blir det mycket jobbigare.
Ja, det är så jag borde ställa. Det var därför den borde kommit först.
Ja.
Och sen part 3.
Nej, men alltså om alla pengarna gick till bättre behövande, då skulle jag inte ringa polisen med magen. Dödar han någon? Ja.
Då är det kört.
Behåller han hälften själv?
Ja.
Hur mycket pengar?
Det är en miljon, säger vi.
Det är en miljon.
500 000 går till barnen.
500 000
går till han själv, till... Han åker också till Monaco för mig. Nej, till Barbados.
Jag skulle nog ringa polisen. Okay. Därför att så fort han har en egen vinning i det,
ja,
så blir det ju ett allvarligare brott.
Exakt.
Jag.
Verkligen. Ja, men det känns ju värre.
Ja.
Det är det som är grejen. Det ska vara så svårt som möjligt här.
Ja, ja, men precis. Det blir, för mig blir det ett allvarligare brott. Om någon tar skada och om han ser någon egen vinning i det, då är det för mig en brottsling.
Ju, precis, sen kan jag vara asoskön och bara, men 75 går till... Och 25 behåller han själv. Alltså såhär, tills vi hittar den magiska
procenten. Hur mycket mer som helst. Och sen så är det så här frågan, rätt eller fel. Alltså Greenpeace, de bryter mot massor med lagar. Men jag står bakom allt de gör liksom. Alltså det är såhär.
Precis. Ja, men exakt. Man bryter på rätt sätt.
Ja,
det är därför det är The Robin Hood Robber.
För att
det är
såhär, men när det är...
Tar från de rika och ger till de fattiga liksom.
Så fort det finns ett egenvärde, en vinning för förövaren i det, då blir det ett brott för mig.
Precis. En monetär vinst liksom. Då blir det ju direkt
dåligt.
Hans vinst i det hela är ju att han känner att han gör något gott, förmodligen. Så att det blir en personlig vinning, men på kanske ett mer okej sätt liksom. Fan vad kul.
Ja.
Du gick den vägen. Jag borde direkt tagit 50-50, för då blev det svårt.
Ja, det blir svårare, mycket svårare.
Eller jag skulle säga att han behåller en liten del som gör att han kan resa utomlands i 2 veckor.
Ja.
Då hade du förmodligen varit okej med det. Han tar några tusen bara av den här miljonen.
Om man säger så här, om det var ett hårt jobb för dem att planera det här bankrånet.
Ja, det var en bra grej.
Det tog
grej
mycket tid att dela ut pengarna.
Ingen kom till skada, det var viktigt för honom.
Och han... Fick sova dåligt och äta dåligt och jobba hårt för att få ut de här pengarna.
Mm.
Då har han gjort ett jobb och då är man kanske värd en semester. Myser du någonsin?
Alltså jag känner ibland att jag myser konstant. Alltså det här är en enda myskåla här.
Hur går det till för dig när du ska, när du så här, nu ska jag mysa?
Alltså jag gillar att gå till enorma längder ibland. För att kunna mysa rejält. Alltså jag kan jobba väldigt hårt för att så här, laga mat och så här, hälla upp chipsskålen och allting, så allting finns där. Så att jag inte ska behöva röra en fena sen när jag väl så här, har satt mig i myspositionen i min soffa. Så jag kan jobba hårdare innan än tiden jag myser ibland.
Det är så?
Ja, alltså...
För att, intressant, för varför jag hade den här frågan? Ja. Det var för att jag tänkte att det var lite tvärtom.
Okej, okay, nej.
Därför att så här, jag tänker en svennebanan som myser. Mm. Då är det ju liksom fotbad, någon yasuragi morgonrock och så här enja på bandspelarna. Ja, och så rödvin. Mycket tända ljus och liksom hela den där prylen.
Precis.
Men jag tänkte att du är för fokuserad på uppgiften.
Ja.
Alltså så här, att omständigheterna inte spelar någon roll. Det är så här, jag ska se en film. Då ska jag se en film.
Alltså jag har ju den det modet också. Alltså ibland när jag kommer hem från jobbet så är jag bara så här, trött och bara film liksom. Så jag har ju det också. Men när jag går in för att mysa, då kan jag gå långt alltså. Jag gillar mysandet. Jag är en mysig människa liksom.
Ja, men jag är likadan. Det tar lång tid för mig. Jag kan göra ett långkok.
Ja, exakt.
Doftljus.
För att det ska vara, exakt, för att det ska vara perfekt.
Det ska vara perfekt liksom.
Allt ska finnas där när jag väl sätter igång filmen eller vad det nu är. Så att det är liksom så här, allt. Jag ska inte behöva göra någonting liksom. Om jag blir kissnödig så blir jag skitförbannad. Det är asallt.
Jag tänkte verkligen att så här, jag ska se en film. Då är det du ska göra. Jag ska ta chips. Då är det liksom direkt i påsen. Det är så här, ja, men din funktion före liksom omständigheter på något sätt. Tänkte jag om dig. Men då går jag vidare. När du drömmer om din framtid. Typ så här, ja men vi målar upp ett sånt här. Du drömmer om en Porsche cabriolet för 1 miljon. Det är liksom, den här ska jag äga en dag i livet. När du drömmer om den här bilen, drömmer du då i bilder eller i känslor? Förstår du frågan?
Ja.
Ser du, när du tänker så här, när jag är 45 så har jag den där bilen.
Shit, vilken bra fråga.
Ser du det utifrån då, att där kommer jag åkande i den där bilen. Jag har på mig ett par pilotglasögon och en marinblå kavaj. Jag åker på den här vägen där det ser ut så där. Bilen ser ut så här. Eller känner du känslan av hur det luktar när det är nerkabbat ute på den här landsvägen? Hör du ljudet från motorn?
Och vinden.
Känner du lädret i växelspaken?
Exakt.
Är det bilder eller är det känslor?
Det är en jättebra fråga. Jag tror, alltså, så här, det här borde ju folk fråga sig själva alltid, oftare.
För det kanske säger...
Ja, vad bra. Verkligen. Jag hoppas att du skulle säga. Jag kan säga så här. Jag har ganska konkret svar nu när jag tänker efter. Och det är det ett materiellt ting? Alltså drömmer jag om att köpa ett tv-spel eller att jag vet inte, åka på utlandssemester eller något sånt, då tror jag att det är mer då är det mer bilder. Men när jag tänker på vad jag vill åstadkomma i form av karriärval och framgång, så då handlar det mycket mer om känsla liksom. Då handlar det väldigt mycket mer om material liksom. Då blir det mer känslor, tror jag, för mig. Så det är en kombination. Det handlar om vad det är för någonting.
Jag kan känna igen mig i det. För det jag tänker... Vi pratar ju mycket på teatern om när det sker att man ser sig själv i ett utifrån perspektiv.
Ja, i 3D.
Då är det inte levande. Därför att när man står där och ska leverera, att man lämnar sin kropp och ser sig själv utifrån. Hur står jag? Hur rör jag mig?
Exakt.
Hur ser det sig i håret? Livsfarligt.
Man blir så här självbejakande på fel.
Då dör det. Ja, då är det inte direkt här och nu och närvarande. Och då blir det en dålig framförande av en text.
Det blir platt.
Och jag tänker att det är lite likadant med människor som lyckas eller inte lyckas. Tror du att det är lättare att lyckas om man är en människa som drömmer i känslor än i bilder? Kommer bilderna ifrån hur man vill att andra ska se en?
Ja.
Och man kämpar utifrån att
uppfylla
någon slags krav från sig själv på hur man vill framstå som människa inför andra.
Exakt.
Eller kämpar man för att försöka uppfylla en känsla av hur jag vill känna inför min livssituation?
Exakt. När du ställde frågan först så tänkte jag spontant att det förmodligen är lite så. Just för jag drog också parallellen till teatern att så här, drömmer man för mycket i bilder... Jag vet inte, då är det just det där kanske att man ser det utifrån.
Ja.
Men jag vet inte. det kanske gör det för enkelt också. Mm. Men det känns som att det kanske kan vara så.
Ja, men allt är inte svart eller vitt.
Nej.
Men jag tänker att det är ganska mycket så.
Ja.
Därför att det vi vill plocka fram i teatern, det är ju någonstans verkligt liv.
Verkligen.
Och vi uppnår ju till det när vi är här och nu i oss själva.
Verkligen.
Och inte när vi ser oss ifrån ett utifrån perspektiv.
Exakt, när man för mycket gör den här bilden av hur man tycker att det ska vara.
Ja, men precis. Man har någon bild av hur den här rollen ska vara.
Exakt, ja men visst.
Och på samma sätt då att man har en bild av hur jag ska vara.
Ja.
Men...
Hur känner du själv?
Jag känner själv att jag tror att det måste finnas en balans.
Mm.
Men jag tror på något sätt också att
känslan
är det viktiga.
Exakt. Ja.
Och jag vet med mig, jag funderar mycket på det, jag vet med mig att jag har varit, om än det var ganska länge sedan, så var jag bara bildmänniska.
Ja.
Okay. Liksom någonstans 18, 19, 20 års åldern.
Jag tror att det också kan ha lite med åldern att göra.
Mm.
Att man är lite mer bilder när man är yngre. Det kan jag tänka mig.
Jag tror det också, men för varje år
så
ändras det där till mer och mer känslor. Liksom. Det som förr om åren var bara bilder är nu känslor.
Ja.
Medan fortfarande bilderna finns kvar.
Ja.
Och jag tror att du är inne på ett rätt spår. Om man vet med sig att det är ett väldigt långt avstånd till drömmen.
Ja.
Så blir det en bild.
Ja.
Men när den börjar närma sig.
Precis.
Så blir det en känsla.
Ja. För då kan man, men jag tror att man kan sätta in sig lättare då i den.
Ja.
I drömmen. Om den är närmare.
Ja.
Det kan ha med det att göra.
Ja, precis. Om man har börjat ta sina första stapplande steg till det.
Jag tycker inte heller man ska liksom avsäga sig den här bilderna heller.
Nej.
Den drömmen om bilderna. Att man ska liksom skjuta ifrån sig det. För att som sagt... Om det är någonting som är väldigt distant och som man har svårt att liksom ha känslor över, men det är ändå en dröm, eller det kanske inte blir en dröm riktigt då.
Mm.
Men jag tänker att det kan ju ändå ge någonting att ha de här bilderna också.
Ja.
Men
jag tror att väldigt många människor är bildmänniskor.
Mm.
För om man frågar alltså någon människa som man inte är speciellt nära, som berättar att ja, men det är så härligt för jag har bokat en resa till Thailand i januari.
Ja.
Så frågar man, vad härligt, hur känns det eller någonting?
Mm.
Då kan man ju ofta få ett svar om det ska bli så härligt. Tänk att gå på den där vita beachen och hotellet har en jättefin pool. Alltså det är ofta när man får en beskrivning från någon, från något de ska vara med om eller uppleva, så beskriver de bilderna utav det. Det är väldigt sällan man hör någon säga, ja, men tänk vad härligt att känna vinden i håret på den här stranden.
Nej, men jag kan tänka mig att så här, i så här... Svennebanan-vardagen så tror jag att det kan kännas väldigt pretentiöst att förklara det på det sättet.
Känslor.
Tänk dig sanden mellan tårna och vind. Man blir såhär, men gud, det är jätteskönt, men vad fan.
Och jag tänker att vi kanske på något sätt omedvetet är ursäktade från det, och därav kanske också min resa till att bli en mer känslomänniska, eftersom att vi har faktiskt gått teaterutbildning där det handlar mycket om inre känslor.
Vi har ett körkort.
Ja, ett körkort kanske, men att man tänker så här att vi har på något sätt blivit tränade i det.
Ja.
Medan Svennebanan inte har kommit i kontakt med den här typen av frågeställningar.
De är för långt borta liksom.
Ja, precis. Och...
Men så här, ett annat känslofolk. Alltså, jag kan tänka mig att man, jag vet inte, nu är det ju bara spekulation. Men så här, i Portugal, då kanske man förklarar sin utlandssemester mer som att man har sanden mellan tårna. Snarare än gud vad vit stranden är.
Ja.
Alltså att det kan ha med så här.
Men om de ska åka upp hit och kolla på isbjörnar då?
Jag vet inte.
Är det bilder då?
Ja, men så här, jag tänkte att krama snön mellan sina händer, fingrar. Jag vet inte. Alltså så här, då kanske de förklarar det mer så passionerat och i känslor än vad vi svenskar generellt gör. Det kanske har med det att göra.
Ja.
Jag kan tänka
mig... Det är så jävla lätt att romantisera om Portugal, att alla går där nere och du med någon skarf och dricker rödvin.
Precis, hur de är.
Ta siesta.
Ja, men det kanske ligger något i det liksom.
Ja.
Vi svenskar är lite... Alltså bara den här supersvennebilden av Volvo, Vov och Villa.
Ja.
Det är bara bilder.
Ja, men det är det.
Liksom, men på... dit jag ska.
Ja.
Om bara så jag vill eller inte.
Men på något sätt, jag sa alldeles nyss, jag sa... Svennebanan med lite nedlåtande ton, vilket jag ska ta tillbaka, för jag är en jävla svennebanan.
Ja.
Jag vill ha en Volvo, en
Villa-Hove,
och jag äter dillchips, grillar mitt kött.
Jag vet, det är
vad jag gör.
Jag älskar med dig, Jonas, för att så här, du har verkligen, det känns som att du har två halvor av dig på något sätt. Och så här,
ja, det stämmer.
Du har liksom den här skådespelarbiten som är väldigt så här, fantastisk och härlig och känslo Och sen så har du den här white trash-sidan av dig som jag uppskattar så mycket. Att det är dillchipsen och det är liksom fredag kväll och det är såhär, det är tacos.
Och, jag älskar tacos. Jag älskar tacos.
Jag visste det. Det är så jävla bra. Uh-huh. Så här, och samtidigt så är det så här, jättebra och seriös på skådespelarspåret också. På något sätt så det är så här två olika världar. Som men möts. Det passar i båda liksom.
Uh-huh. Men jag gillar det. Men sen det finns många världar inom mig.
Uh-huh.
Och sen jag är också oerhört lätt påverkad.
Uh-huh.
Alltså jag kan ju komma in i ett sammanhang som jag aldrig har varit i. Och så tänker jag, här passar jag in. Och så börjar jag bete mig så. Alltså det är så här...
Jag förstår, nu är det podcast, nu kör
jag. Ja men precis, jag är så lite brat man kan bli. Men slänger någon in mig i en etagevåning på Östermalm en fredag kväll
direkt.
Där alla har kostym, då, är men, liksom, då börjar jag prata med in.
Ja men det är det jag menar. Men den sidan, jag tänker att det är skådespelarsidan som bara anpassar sig som en kameleon till din omgivning. Det är inte tacos, dillchips.
Men jag tycker att det är jävligt intressant för du gillar att gå in i ett sammanhang och låtsas att här hör jag hemma fast jag inte gör det.
Om du skulle glida in på en fest och inte veta om att det var liksom så här 1700-tals fransk, då hade du bara, åh vad bra, och bara glidit in dirre, det tar 2 minuter så har du liksom de här klackskorna och din hela personan är
ja,
där liksom.
Det stämmer.
Det är så härligt, jag tror att det är skådespelarsidan som ja. Älskar olika sammanhang och bara kastas in i en ja. Värld.
Liksom. Ja men då faller det in i den halvan ja. Och sen så tacos.
Och sen tacos ja. På det liksom, sen när du kommer hem så är det dillchips och ja. TV liksom efter den här franska renässansfesten.
Mildsås.
Ja.
Känner du till Glada Hudik-teatern?
Ja, jag älskar Glada Hudik-teatern.
Du gör det? Ja, jag älskar
jag har
också.
Sett otroligt lite av dem, men konceptet älskar jag.
Ja. Intressant att du säger att du älskar konceptet.
Är det någon kontroversiell grej nu?
Det är inget kontroversiellt.
Ska jag klavier Trump nu?
Nej, det är ju underbart det som den här regissören i fråga har gjort för de här ja. Utvecklingsstörda, om man nu får kalla dem som människan.
De uppträdde ju på Guldbaggegalan.
Ja.
Till och med.
Guldbaggegalan, Broadway, Globen. Ja, alltså exakt. Det de har gjort, det är fantastiskt.
Ja, Guldbaggegalan var inte direkt det största de har gjort.
Nej.
Det bara kom upp eftersom...
Men du nämnde att du kände till fenomenet. Och det är det jag är lite inne på med, ja. Med Glada Hudik-teatern.
Precis.
Därför att fenomenet Glada Hudik-teatern är ju större än deras föreställningar.
Mm, exakt.
Allt som är runt om, som kretsar kring det.
Ja.
Det är ju där själva liksom underhållningsvärdet och fokus ligger på något sätt.
Mm, precis.
Och det är ju mycket, tänker jag, just för att de är ju inte som en fullvuxen, utvecklad människa.
Nej,
utan...
framförallt mentalt.
Ja, men precis, ja. Mentalt.
Ja.
Och då blir det en väldigt stort halabado kring dem. Därför att det är intressant att ta del av det hela. Men då tänker jag så här. Det finns flera skådespelare där det stämmer in. Nummer ett.
Ja.
Per Morberg. Han är ju... Han passar. Han skulle ju kunna vara en del i ensemblen.
Han skulle kunna vara med i Glada Hudik.
Ja men verkligen. Därför att fenomenet Per Morberg och allt runt om är ju större än hans skådespelarinsatser.
Ja, du menar
så. Det som är intressant att ta del av, det är ju att han kör lite samma mentalitet som dem.
Ja.
Han gör precis som han vill.
Precis.
Och det är ingen som kan säga åt honom vad han ska göra.
Alla godkänner allt.
Ja, han kan bli sur, gå därifrån. Det är så här. Han är
ett fenomen.
Han omger sig av ja-sägare. Där ingen säger, det här är inte okej Per. Du får inte gå ifrån repetitionen. Utan precis. Gör han det så gör han det.
Ja.
Och det är ju, gör ju dem också.
Förmodligen.
Och det finns massa runt Per Morberg med matlagningsprogram och Facebook-sidor.
Ja.
Kjell Bergqvist. Åker runt i Asien och gör precis som han vill och provar olika mat. Och det är intressant att sätta upp en kamera på honom.
Precis, vad är du så?
För att han är lite utvecklingsstörd och gör precis som han vill.
Ja, exakt.
Det finns fler.
Ja, det vet jag. Det finns förmodligen en hel del till. Vad heter han som jag tänkte på nu, som är med i Vittra? Johannes Brost.
Johannes Brost.
Han är förmodligen också.
Han är Glada Hudik-teatern.
Ja.
Kjell Bergqvist är Glada Hudik.
Ja.
Morberg, vilka har vi mer?
Vilka har vi mer? Alltså det känns ju som att det finns många.
Det finns väldigt, väldigt många.
Ja.
Skulle man inte kunna sätta upp en ensemble där de får göra Trollkarlen från Oz? Och så får man bara följa de här idioterna som går runt på repetitionerna och inte kommer överens, går därifrån när det inte passar dem.
Frånkare från Osava.
Blir griniga, vill skulle inte vara kunna, med.
Skulle du kunna sätta ihop ensemble? Vem spelar vem i Trollkarl från Os av de här vi har nämnt?
Ja, alltså jag tänker
vem
ju...
Dorothy? Nej, vänta, kasta henne sist. Ta de andra
först. Okej. Okay. Men Per Morberg skulle förmodligen vara den här plåtfiguren.
Ja, möjligt.
Kjell Bergqvist skulle väl vara lejonet, antar jag.
Ja, det är mycket möjligt.
Dorothy skulle väl antagligen vara Mia Skäringer. Skulle jag kunna gissa på.
Ja. Hon är också Mia Skäringer kan ju bli, men jag tror att hon är riktigt där än.
Hon är inte riktigt, jag tror att hon är ödmjuk på inspelningsplats fortfarande.
Det tror jag också, verkligen.
Men jag tror att hon har börjat vara in och nosa lite på Mia tror... på Grötö.
Verkligen, och, hon kan hamna där så lätt.
Så bita, ja.
För att hon är ju en sån som får som hon vill.
Hon har ja-sägarna runt omkring sig.
Får man för mycket sån erfarenhet, ja, att allt man gör är bra, eller får den känslan av sin omgivning, och allt man gör är okej.
Ja.
Över tid så hamnar man där. Ja, då blir man en Per Morberg.
Är man stjärnan,
ja,
så känner man väl av att kommer jag undan med det här så kommer jag undan med det här.
Ja, och
med det här, och med det här. Och till slut så blir man utvecklingsstörd och kan inte anpassa sig till det sociala spelet som måste vara på en
man är vuxen
process. Liksom. Börje Ahlstedt.
Börje Ahlstedt?
Ja. Han skulle kunna spela,
då spelar han den sista Scarecrow.
Ja,
han som är den här,
det skulle han kunna vara.
Ja.
Örjan Ramberg. Vem spelar han?
Jag vet inte hur många finns.
Det finns hur många som helst. Man skulle kunna sätta ihop en jävla supergrupp.
Ja.
Och så döper man det till de gladaste skådespelarna.
Ja.
Och så får man bara se dem gå runt och
vara.
Och vara.
Alltså de kommer ju ha Trollkarl från Oz och vara klädda som Trollkarl från Oz.
Ja.
Men det kommer vara en helt annan föreställning.
Det kommer vara en helt annan föreställning. Förmodligen sämre.
Förmodligen.
Därför att
Men det kommer vara fullt av ja-sägare runt om som säger att det är skitbra och bäst någonsin.
Ja.
Det är det som är problemet.
Ja, men det är det som är problemet. För Glada Hudik-teatern, de har ändå något slags underdog-perspektiv på sig. Att vi måste fortfarande visa.
Mm.
Även fast fenomenet är större.
Ja, men
jag tror inte att de här jättarna
känner det. Pressen.
Utan de tänker att jag tar på mig en plåtdräkt och så går jag in och kör och det blir succé. Liksom.
Ja, men verkligen. Det är ett problem med det.
Ja.
Det är ju det.
Vem ska vara regissör för den här gruppen och ta hand om de här?
Alltså, det är intressanta. Det vore ju se Nathalie Ringler antar de.
Ja.
Och kastrera hela samhället.
Jag var inne på lite samma sak. Jag tänkte någonstans Anne.
Ja, eller Anne.
För att det ska ju vara någon som bara kan sätta dem på plats.
Ja.
Som inser att jag måste hålla de här under kontroll.
För grejen är, en kvinna var perfekt.
Ja.
Och Nathalie Ringler och Anne, det skulle vara så bra. Då skulle det ju tyvärr bli en helt fantastisk föreställning, tror jag. Mm. Tyvärr säger jag.
Ja,
men
det
roligare att se haveriet.
Därför att Nathalie Ringler och Anne Jonsson, de är ju grymma.
Ja.
De är ju fantastiska yrkesmänniskor.
Ja.
Men jag tror att den här gruppen utav idioter skulle behöva dem.
Det tror jag. Ja, absolut. För att det ska bli en riktigt bra, en grym föreställning.
Ja. Jag tycker synd om Nathalie och Anne som ska ta sig an Per Morberg, Kjell Bergqvist, Mia Skäringer, Ramberg.
Alltså jag känns att Kjell Bergqvist, Per Morberg och vem hade vi mer där i grundtrion? Johannes Brost.
Johannes Brost
var med. Jag tänker att de och en kvinnlig regissör med vad jag antar att de har för genusperspektiv kan bli väldigt intressant.
Det kan bli väldigt intressant.
Det kan bli en föreställning i sig, deras rep.
Och jag tycker också att det är intressant när vi sitter och funderar ut den här ensemblen så dyker inga kvinnliga namn upp.
Nej, men jag tror att det är...
Och det är för att kvinnor är bättre.
De är bättre.
De är bättre.
Punkt.
Ja.
Alltså, ja.
De är smartare än så.
Nej, ja, men precis. Det är så.
Ja.
De har bättre distans.
Ja, men,
det är därför Mia Skäringer kan komma dit, men kanske hon aldrig gör.
Hon kanske inte gör det, för hon passar inte in nu.
Nej,
men
hon gör inte det.
Hon är där och nosar.
Ja, så hon har förutsättningar för att hålla. Det kan bli så. Men sen kanske hon bara är kvinna och bäst istället.
Ja, så kan det också vara.
Det kan ju bli så, tyvärr.
Och därför att det grundar sig väl mycket i att de har ju aldrig fått de här, varit omgivna av alla ja-sägare och känt att de sitter högst upp på tronen.
Det är kvinnorna är ju Glada Hudik. De har ju de här något att bevisa hela tiden. För sig själva och för andra nej-sägare runt sig. De har lika många nej-sägare som jag säger.
Ja.
Men och då måste de bevisa. Liksom,
gubbarna, de har ju inte
de
det.
De bara ja-sägare. De har gjort några succéer tidigare och sen bara växer det. Liksom.
Och därför tänker jag att det kanske är dags nu att Glada Hudik-teatern får stämpeln som en etablerad, fin, seriös teatergrupp.
Mm.
Och sen så får Per Morberg och Kjell Bergqvist ta över.
Ta över Glada Hudik.
Ta över den, axla den rollen som...
Precis, och så tar vi in Nathalie Ringler som regissör och ser vad som händer.
Då säger vi tack så mycket för att ni har lyssnat på Filip och Patriks podcast.
Tack så mycket.
Tack med mig Jonas, flankerad i detta avsnitt. Vi finns på iTunes och Podomatic för nedladdning. Tack godkort.
Tack godkort också.
Ska vi säga.
Man kan nå oss på filipopatrick@gmail.com med frågor och annat.
Men det var kul.
Ja, hej då.
Hej då.
Besides the one workman who appears to be Molly's husband, there are four Japanese men.
Jaha.
Jag vet inte.
Stod det verkligen?
Den la jag till. Jag tänkte att det skulle göra det svårare.
Irrelevant, vad de har för etnisk bakgrund.
Ja.
Ska vi prata lite kort om Patrik?
Gärna, jättegärna. Ja. Jag vill jättegärna prata om Patrik i tredje person.
Ja, men han är ju ett as. Så många
ja.
Det går ju lite för bra för Patrik. Han har varit på Guldbaggen.
Ja.
Han har haft huvudrollen i en svensk långfilm.
Ja.
Han har spelat Tartuffe sommarteater.
Ja.
Han dubbar film.
Ja.
Tycker vi om honom?
Alltså jag är ju funderad på det väl.
Jag skulle vilja prata lite mer om Andrew. Och Molly. Och Steven.
Jag tänker så här, om de här fem workmen,
the five workmen,
om de dör, då kan ju Andrew bli nästa pappa. Det kanske finns någonting där.
Nej, jag tror inte jag vill inleda en relation med den där obesa mannen. Det blir inga nya Stevens där.
Nej, och jag tror att han är japan också.
Det spelar ingen roll. Du försöker dra fram någon form av rasistisk ådra i mig.
Jag har 15 träföremål. Det här kommer gå vägen.